Rysslands anfallskrig har på alla sätt och vis skakat om premisserna då Estland på söndag går till val. Galopperande inflation, kontroversiella flyktingströmmar och gamla trauman från Kremls herravälde spökar i kulisserna då 101 ledamöter ska väljas in i den estniska riksdagen Riigikogu. På söndag klockan 9 öppnar vallokalerna, men innan det så ska vi här i nyhetspodden med mig Simon Karlsson ta en titt på vilka de stora frågorna är och vad utfallet i valet kan vara. Och med mig har jag Svenska Yles utrikesredaktör med specialfokus på Baltikum, Gustav Antell. Välkommen Gustav.
Tack så mycket.
Som jag redan nämnde så har Estland skakats om rejält efter den här ryska invasionen av Ukraina. Valet har kallats för ett krigsval och på den internationella scenen har premiärminister Kaja Kallas som leder reformpartiet håller en hög, säker politisk profil. Hur märks det här, Gustav, i diskussionerna inför valet?
Alltså det som det här gör, det finns två poänger kanske. Det ena är att partierna är åtminstone så här på ytan väldigt eniga om huvudpoängen här. Och det är det att kriget i Ukraina verkligen är ett krig där Ukraina slåss för oss alla. Och många partiledare har till och med uttryckt sig som så att det Estland är i krig. Så att säkerhetsfrågorna får mycket utrymme, vilket är viktigt att tänka på i ett land som har ganska lågt skattetryck och helt enkelt inte så mycket budgetpengar att fördela för regeringen. Att det är det ena. Och sen förstås det att Kaja Kallas, hon ser väldigt stark ut. Hennes parti, Reformpartiet, ser ut att vinna det här valet. Och i princip säger alla andra partier att de gärna jobbar med henne. Så hon ser väldigt stark ut nu på alla sätt.
Mm. Kallas har blivit lite av en superstjärna också på den internationella scenen. Kanske tack vare sin ganska raka kritik av de stora EU- och NATO-ländernas agerande det senaste året. Hur har Kallas häftiga framfart internationellt just påverkat hennes popularitet i hemlandet?
Alltså här märker man nog tydligt att esterna ser henne som, jag ska inte säga större än sitt parti på det sättet att Reformpartiet då är favoritpartiet och deras popularitet har stigit under året, men hennes stöd när man gör de här premiärministerundersökningarna eller opinionsundersökningarna, så hon 30, över 37% vill se henne som premiärminister. Och då det som människor säger är att det är bra för Estland att hon har en hög profil. Och Estland får ju ofta fint besök. Personer från Bryssel, von der Leyen har varit här tror jag 3 gånger i år och Stoltenberg och sådär. Så den fördelen ser människor. Det finns sen förstås en tudelad sak och det märker jag speciellt när man rör sig på landsbygden. Alltså den här retoriken om att Estland alltid har varit så här väldigt framme och varna oss så aktivt liksom ha varna för Rysslands aggressivitet. Så den går inte riktigt hem här. Alltså allt för många vet att Reformpartiet, de har inte varit speciellt intresserade av försvaret. Det är andra partier och det var president Ilves var känd för att åka omkring och varna för det här. Och det här lilla partiet Isama som är ganska nationalistiskt, eller ska vi säga patriotiskt, förlåt. Så de har tydligt, de har haft försvarsministerposten, utrikesministerposten och där har de varnat. Så att det finns många som ändå inte tycker om det, det vill säga esterna uppskattar, ofta är det samma människor, man uppskattar att Kallas är stor ute i världen men man tycker inte riktigt om hennes sätt.
Försvarsfrågan är ju en stor del av när man pratar om säkerhetspolitik. Har den liksom fått en ny plats i den estniska samhällsdebatten och har liksom försvarsviljan och viljan att satsa på försvaret fått helt enkelt mera supportrar?
Jo, alltså man ser att det absolut är så att folk intresse för till exempel att delta i försvaret, och då tänker jag kanske på den här motsvarigheten eller det estniska hemvärnet som samarbetar väldigt nära armén, att intresse för att gå med har ökat märkbart. När det gäller politiken så tror jag att de flesta ester hör, när man lyssnar på partierna har de en så gemensam linje. Alla säger ungefär samma sak och Estland hjälper Ukraina väldigt starkt. det är väl det land som jämfört med BNP då har gett mest stöd till Ukraina. Så att här finns en sån här, alla är med på det här tåget, eller det så det känns också när man lyssnar på debatter och de frågor politikerna får. Att på det sättet, sen finns det ju förstås ett land som Estland, så talar ju inte om det, att det också finns de som planerar att flytta utomlands och kanske inte skulle stanna om det blir ett krig. Och det som kan vara intressant att tänka på är det att försvaret får sina pengar, alla tycker det är bra, men civilförsvaret, det vill säga sånt här som alarmanordningar, sirener, bombskydd, beredskapslager, allt det här har stått är helt oförberett i Estland, och det har inte satsat någonting på det. Och först nu har de diskussionerna kommit. Och där är ju människor sen besvikna på till exempel den här regeringen som först nu har reagerat, och de stora partier som har varit med länge.
Mm. En del ester alltså kanske är beredda att flytta hellre än att stanna om det skulle bli knipa till. Men däremot hade kommit också många nya invånare till Estland. Estland som har alltså 1,3 miljoner invånare ungefär, så har tagit emot 62 000 ukrainska flyktingar sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och det här är mest i förhållande till folkmängden i världen. Men nu har de ukrainska flyktingarna också blivit en spelpjäs i valet, har jag hört. Och det är det här högerpartiet Ekre som tycker att det kanske har kommit för mycket ukrainska flyktingar. Stämmer det här ihop med verkligheten, min uppfattning att den här diskussionen har skett?
Jo, alltså, jo och nej. För jag vet själv att jag då någon gång i november och december också sa så här öppet att det här kommer att bli ett fullt val för att i första hand för att Ekre ändå hade börjat gå väldigt hårt åt de här ukrainska flyktingarna, och delvis beskyllde de dem för att kanske inte alltid vara ukrainska flyktingar, utan att det var också överraskande många ryskspråkiga män. Man varnar för ökande kriminalitet och det skulle bli slagsmål mellan lokala ryssar och invandrare och prostitutionen skulle öka. Allt sånt här varnade Ekre för då och tyckte att man inte ska hjälpa dem. Men det slogs tillbaka, alltså folk ville inte höra på det, och till och med många av dem som annars stöder Ekre sa att prata inte illa om de här ukrainska flyktingarna, att vi vill hjälpa dem. Så det har liksom minskat väldigt mycket av den här retoriken. Jag vet att går man in på sociala medier och så där, så finns det ju kvar, och Ekre har inte direkt bytt. Och offentligt kan man säga att det de nu talar om är det att arbetslösheten har ökat och att det beror på ukrainarna, men faktum är att ukrainarna, för det första, arbetslösheten, den är 5,4%, den har inte ökat om man nu tänker på att vi är en post-covid situation, men ukrainarna har faktiskt, jag tror att det är 60% av dem som har fått jobb, och med tanke på att det är många ensamstående mödrar och så där, så är det faktiskt en ganska bra procent, men folk har inte velat ha den diskussionen. Mm.
Estland och Ryssland har ju då sin gemensamma historia. Estland hörde i många år till Sovjetunionen. Hur svårt har det här varit i Estland att Ryssland nu på allvar visar sin aggressiva sida igen?
Jag skulle börja med att säga, det här var något jag diskuterade faktiskt på försvarsministeriet, jag talade med deras högsta tjänsteman, kanslern för försvarsministeriet, om det här att egentligen när vi båda känner Finland och Estland bra, att det är väldigt lika i Finland och Estland. Emotionellt, speciellt våren, var väldigt tung för många. Nu är det lugnare, det finns en sån här tro att kanske vi ändå är någorlunda trygga här. Men det är ju förstås så att de här skillnaderna som finns mellan hur man har reagerat här och i Finland också är väldigt viktiga att tänka på. Här har man ju varit under rysk ockupation. Många människor av de äldre generationerna har själva gått igenom till exempel Stalintiden, men också då åren efter. Och därför blir det väldigt svartvitt här när man talar om, vi vet, de ryska övergreppen mot civila i Bucha och överhuvudtaget i Ukraina. Så det är något som man har förstått här liksom från början, vad det betyder. Att rysk ockupation betyder inte att det kanske är värt att fredsförhandla och leva under rysk ockupation, att då har man åtminstone ett drägligt liv. Den synen finns inte här, och det märker man, och det här går ju förstås också igenom i politiken, att det blir väldigt mycket svarta och vita sådana här uttalanden, att Ryssland är för flera generationer, så kan vi aldrig tänka oss mer att ha liksom kontakt med dem och så. Att, plus att här inte finns förstås alltså stödfunktioner. De som lider mentalt, som är oroade och rädda, har ingenstans att vända sig. Och det är en liten politisk fråga. Det kommer upp i vissa diskussioner om att man borde ha den möjligheten här. Men i praktiken tror jag inte att vi kommer att se det.
Estland har en betydande ryskspråkig minoritet. Vad blir den minoritetens roll i det här valet?
Om man nu räknar lite och tittar på siffrorna. Alltså om var fjärde invånare i Estland är ryskspråkig ungefär. Och av dem är över hälften, om man räknar 60% estniska medborgare. Så att om man rent i siffror, så någonstans mellan 10-15% av rösterna är ryskspråkiga. Med tanke på att de deltar lite mindre än esterna i valen. Också för 8 år sedan, så i princip nästan alla ryssar, det var långt över 70%, röstade på Centerpartiet. Men nu har de ändra liksom, det finns inte den här lojaliteten mot Centerpartiet, och ryssarna röstar ganska mycket splittrat mellan de olika partierna. Det här kriget har också visat att de ryskspråkiga har blivit som väljare mer lik majoritetsbefolkningen, det vill säga de har inte, som många kanske hade tänkt sig, att de skulle på något sätt bilda någon slags rysk igen, sån här ryskt block eller någonting. Men så har det inte gått. Men om de ska avgöra valet, så man kan tänka sig att om många ryssar röstar på Centerpartiet, så kan det bli det näst största partiet istället för det här Ekre-partiet. Och då har det ju väldigt stor betydelse vem som blir tvåa i valet.
Rysslands krig i Ukraina har ju också nu varit en drivande faktor, då den europeiska inflationen har skjutit i höjden, och också, den ligger också bakom energikrisen. Estland hade i somras en galen inflation på över 24%, och det är först efter årsskiftet som den har sjunkit under 20%, och som jämförelse så har vi i Finland legat på under 10%, och i EU har medeltalet varit kring 11%. Och på klarspråk kanske man kan säga att saker har blivit sjukt mycket dyrare i Estland. Hur stort ämne har de högre kostnaderna varit i valkampanjen?
Här beror det på från vems synvinkel man tittar på saken. För att det här är ju det som kanske väljarna skulle vilja ha mycket mer diskussion om. Kostnaderna, ekonomin, och speciellt då för vanliga människors privatekonomi, hur man ska klara sig. Partierna är som jag nämnde där i början, att när man har en ganska liten budget och lågt skattetryck i det här landet, så partierna vill helst inte tala om något som lätt blir tomma löften, det vill säga de har inte så mycket spelrum att hjälpa vanligt folk. Löftena som ges kan vara väldigt konkreta. Pensionerna ska höjas med, och sen säger man en siffra. De fattigaste ska få mera hjälp, eller sen att företagen ska få mera hjälp, men det finns liksom ingen substans riktigt bakom. Sen är de estniska medierna är också lite dåliga på det här, så att ganska mycket blir sådana ideologiska diskussioner. Alltså de flesta partier, 4 av 7, är egentligen nyliberala partier. Så att man diskuterar på den nivån liksom, att de vill sänka skatterna på lång sikt, de vill göra skattesystemet enklare på lång sikt. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de vill ha progressiv beskattning på lång sikt. Men hur man kan hjälpa människorna nu, vanliga människor med kostnaderna, så det diskuteras inte.
Om vi till sist ser på opinionsmätningarna och hur det kan gå efter valet, så kan vi ju konstatera att förra gången vann då sittande premiärministern Kaja Kallas reformparti lite överraskande, och den här gången så är man ganska jämna med just det här högerkonservativa Ekre, och sen kommer Centern en bit bakom, men det här kanske inte säger någonting om slutresultatet. Så Gustav, hur går snacket i Estland just nu? Vad kan hända i valet? Vem vinner och hur vinner de?
Det ser ut som, alltså nu är det riktigt de sista dagarna, eller det är väl, ja, idag och igår har det kommit ett par sådana här undersökningar som visar att det här Ekre då kommer nära reformpartiet, men annars så, de flesta har nog ännu fortfarande talat om så att reformpartiet kommer att vinna och Kaja Kallas är väldigt populär och alla partier säger att de gärna talar med reformpartiet om att komma med i en regering. Det behövs tre partier, räknar man. Reformpartiet ser väldigt starkt ut. Om Ekre eller om oppositionen ska ha en chans så gäller det för dem att göra ett bra val, men också Centerpartiet att göra ett bra val. Och det här Isamaa då för ett par år sedan så hade ju Estland en sån här center-höger regering som var lite kontroversiell för att Ekre kom med många kontroversiella uttalanden. Och det är egentligen det enda möjligheten att Kaja Kallas inte ska bli premiärminister är det att Ekre gör ett bra val, Centern gör ett bra val och Isamaa gör ett bra val och då kan de komma upp över 51 mandat och då är det kanske då Centern som får den här, alltså Jyri Ratas som ju då är också känd i Finland, så han som har en chans. Men här ser man att i praktiken har jag svårt att se det. Jag tror dessutom att den här regeringen nu är en trepartiregering men det kommer att vara fem partier som passar in med Reformpartiet som sådana här mindre stödpartier. Så jag är ganska säker, om vi säger så, att jag är ganska säker på att Kaja Kallas kommer att fortsätta.
Med de orden så inväntar vi söndagens val i Estland. Tack Gustav Antell för att du var med.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Simon Karlsson. Producent är Ami Lassila och tekniken sköttes idag av Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.